Värvet görs i samarbete med Acast.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1, vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2, sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3, är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag känner mig väldigt skonad från näthat och sådant. Men de gånger det står någonting eller om jag får en dålig recension så kan hela världen rasa.
Värvet. Värvet.
Värvet. Värvet. Värvet. Värvet. Värvet.
Plötsligt tog det bara stopp. Efter att ha släppt 8 skivor på 8 år försvann hon helt från offentligheten och hade egentligen inga planer på att någonsin komma tillbaka. Men efter 2 knäpptysta år är Linda Miss Li Karlsson äntligen här med nytt material. Och mycket har hon hunnit med under tiden, bland annat skrivit låtar åt Rihanna, jobbat som stylist och gått drygt 30 mil. Ja, det här var min första intervju efter semestern och jag har svårt att tänka mig en bättre start. För Linda kändes som en besläktad själ och hon är ovanligt ärlig och dessutom begåvad med ett helt bedårande dalmål. Så, vi rullar igång. Veckans avsnitt som produceras av David Mer presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumf. Här kommer hon, Miss Li. Hur mår du?
Jag mår bra. Jag mår bra. Jag är tvungen att tänka efter för att det har gått i ett nu så att jag har inte hunnit sitta ner och med mig själv och bara säga, hur mår jag egentligen? Men jag tror att jag mår jättebra faktiskt. Jag har varit så duktig på sista tiden. Jag har gått en mil varje dag i en månad. Och det är, jag har dålig karaktär generellt. Så att bara liksom, det känns som en vinst att jag ens har klarat av det liksom. Mm.
Hur fick du den idén?
Nej, men jag hakade på några som ville gå med så här Pokémon Go.
Aha, okay.
Och lite så här, som hade liksom på något vis laddat hem den innan den släpptes i Sverige och så här. Så Så jag började bara gå med liksom så här, för jag tänkte det är trevligt att umgås, tänkte jag. Men så insåg jag att jag hade någon sån här hälsoapp på min telefon som jag inte visste om, som jag började kolla hur långt jag gick varje dag. Och så bara, men shit, jag har gått 8 kilometer så här. Och så bara, alltså undrar om jag ska försöka gå 10 kilometer varje dag. Och då, de tröttnade på Pokémon och jag fortsatte gå liksom. Så att nu har jag som mål att höja det till 1,5 mil. Jag vet inte om jag kommer kunna det riktigt nu, för jag jobbar lite för mycket, men det är ganska trevligt.
Men du gick inte hit i morse?
Nej, det gjorde jag inte.
Från Bromma, där du bor?
Nej, det blev taxi. Det hade väl varit bra kanske, men nej, jag får gå i natt när jag kommer hem igen.
Det här är min första ordentliga arbetsdag.
Ja.
Efter semestern.
Välkommen tillbaks.
Tack så hemskt mycket.
Känns det bra?
Ja, det gör det. Nu känns det härligt när du kom.
Ja.
Nu, liksom fram till dess så var det lite men jag var lite nervös.
Aha. Men kan du också få så här söndagsångest eller så här när det är dags att jobba igen?
Ja. Mm.
Och liksom gå och grämer dig och bara så här, har jag rätt jobb?
I ärlighetens namn, ja. Så har jag tänkt lite de tankarna.
Ja.
För det var ju så underbart att inte jobba.
Ja, jag förstår.
Men å andra sidan, det är svårt att pensionera sig vid 42.
Ja, precis.
I alla fall, eller det beror lite på. Jag läste under sommaren på om en någon slags sån investorkille som heter Carl Michael Syding, som är i min ålder. Och som han pensionerade sig för något år sedan eller två,
okay.
För att han hade dragit ihop 100 miljoner på sina aktier eller vad det var. Och då behöver man inte göra något annat.
Nej, du får börja daytrada från Grekland. Ligga i poolen.
Ja, jag har inte riktigt kunskapen bara.
Nej. Mm.
Du har ju också, som jag har förstått det, haft du har förmodligen inte legat på latsidan, men du har inte artistat på länge.
Nej, precis. Jag tog ett längre break. Jag kände att jag var mätt på mig själv och jag har släppt väldigt mycket under kort tid och det har varit väldigt intensivt eftersom jag inte bara turnerat i Sverige utan i andra länder och det har varit rätt kämpigt. Jag kände väl liksom så här, både på insidan och utsidan, att jag var typ 40 år äldre än vad jag egentligen är. Så att jag tog så här, men nu tar jag ett längre break och jag visste väl inte vad jag skulle göra. Jag kände inte riktigt att jag behövde stressa in i någonting heller, utan jag kan se lite vad som händer. Så jag började lite grann så här styla och lite så här bara, så här artistkompisar och så som... Bara lite mest för skoj. Jag tog typ inte betalt. Så jag bara gjorde det lite så här för att jag tänkte så här. Ja, men jag vill se ifall jag är duktig på det här. Liksom. Det kanske är någonting jag kan göra.
Mm.
Jag tänkte nog inte faktiskt ett tag alls att jag skulle släppa någon mer Miss Li-album. Jag kände lite grann att jag bara nu... Jag kanske är klar, liksom. Kanske jag gjort det. Jag kände lite grann att jag hade nått någon slags punkt där jag inte kom någon vart. Liksom.
Men vad innebär det? Att du kände att du inte utvecklades? Eller?
Ja, men jag kände lite grann för att jag har haft så jäkla kul. Liksom. Jag har haft skitroligt och allting har varit en fest liksom, från dag ett. Det har liksom bara gått ut på att spela in en skiva så fort som möjligt, gärna på en vecka. Skriva och spela in på en vecka, vilket jag också har gjort de flesta album. Och det är ju inte riktigt kanske vad artister idag gör, utan man kanske jobbar ett år med ett album och sen tänker man över låtarna innan de hamnar på albumet och så vidare. Och sen har man ett team som är med och bestämmer vilka låtar som är med. Och jag har aldrig gått igenom den processen, utan jag bara, jag ska göra de här låtarna, vi spelar in imorgon. Liksom. Och bandet hade aldrig hört låtarna innan vi gick in i studion. Hur som helst så kände jag väl lite grann så här att, ja men liksom, ska jag fortsätta jobba på det här sättet? För att någonstans så kan jag, precis när det liksom, eftersom allting går så fort så hade jag inte riktigt tröttnat på låtarna när de väl kom ut. Men sen kände jag lite grann så här, men jag kan inte stå för det där, Och jag kände lite grann så här att, det var så hastigt allting. Så jag bara, nej, nu måste jag stanna upp och så måste jag lära mig tålamod. Liksom. Så det är nog tålamod jag egentligen är det som jag har tränat mest på de här två åren. i allt jag har gjort så har jag försökt inte vara rastlös, inte hasta, utan tänka över några gånger extra. Sen var inte det här eller det här liksom, det som hände nu var inte planerat, utan det hände bara av en slump. Att jag släpper låtar nu, det är egentligen en slump. Det var inte alls planerat, men det känns rätt nu, och då tror jag ska gå med det. Men jag är mycket mer lugn och tålmodig, och jag låter folk få vara med i min process och stanna upp mig när jag rusar iväg och så vidare. Så att jag tror att jag lärde mig någonting i alla fall.
Men har du, för att du någonstans här längs resan så har du bytt skivbolag, va?
Ja, det har jag gjort. Mm.
Är det här det första på majorbolag?
Ja, det kan man. Jag har släppt på major utomlands. Men det har inte riktigt heller, utan det är de som har velat haka på. De har inte varit med i processen på samma sätt, utan de har liksom bara, men det här gillar vi, och sen släpper de det, och sen... Nu, det är första gången jag släpper major och vi får se hur det blir. Liksom. Mm. Det är någonting nytt också.
Mm. Ja, men det kanske tröttsamt om jag håller på att referera till gamla intervjuer hela dagarna, men jag hade ju Rebecca och Fiona här, precis, som också, eller som nu då helt plötsligt, från att ha varit extremt indie och bara så här släppt ut de dansanta grejerna som de själva har gått igång på, så är de nu så här signade till något stort bolag i USA och helt plötsligt befinner sig i en situation där människor tycker, alltså någon, som de uttryckte det, liksom någon gubbe som har hållit på med det här i 40 år ska helt plötsligt tycka vad de ska ha på sig och så. Och det har ju varit en omställning för dem. Mm,
det förstår jag.
Hur har det varit för dig då att så här, helt plötsligt ha en, ja, men något slags A&R, antar jag? Och vem är din A&R?
Han heter David. Mm. Men han är väldigt soft. Alltså han är sådär så att även om man... han kan komma med idéer och han har tankar och... Jag släpper gärna in honom i processen. Men säger jag så här, nej, men jag vill att det ska vara så här. Då är han bara, fine. Ja, men du har rätt. Förmodligen så kommer det bli helt fantastiskt. Liksom. Så att det är liksom inte så att han ligger och trycker på och trycker ner en för att han ska få fram sin vilja eller så. Som jag vet att det är väldigt mycket i den här branschen. Mm. Så det känns lika soft som vanligt egentligen. Bara att det finns ett annat team runt omkring en och så. Det är klart att det finns åsikter, men det finns det tyvärr i den här världen vad man än vänder och vrider på sig. Alltså, det har jag haft hela tiden förut också. Bara att det har varit... på ett annat sätt skulle man kunna säga. Och jag menar, vad man än gör, vare sig jag tycker och tänker längs vägen, så kommer det alltid komma tycker och tänker när jag släpper. Och det kommer alltid finnas någon som hatar en av någon anledning eller tycker att man har gjort rätt. Och jag tror att där måste man någonstans, det ska väl jag också kanske bli bättre på, för jag är alldeles för känslig, tror jag, egentligen för den världen jag har gett mig in i. Eller kanske vi alla är, men också att man hela tiden är offentlig då i det. Att jag liksom lite grann måste lära mig att stålsätta mitt hjärta i vissa situationer.
Kan du exemplifiera?
Jag känner mig väldigt skonad från näthat och sådant. Men de gånger det står någonting eller om jag får en dålig recension så kan hela världen rasa. Efter jag gjorde Så mycket bättre så... Jag tror jag aldrig har gjort en sån bra turné. Liksom. Den var välordnad. Vi hade ett jättebra sätt, kändes det som själv. Vi fick faktiskt fina recensioner. Jag vet att jag inte ska bry mig om det. Men jag blir jätteglad när det står fina saker. För då tänker jag också så här, men då får folk läsa hur det var. Så kanske de kommer på nästa gig för att de blev inspirerade av den här texten. Eller... Och sen det sista som hände egentligen, efter jag hade turnerat 1,5 år, det hade varit helt fantastiskt. Ja, jag kände bara shit vad jag har gjort bra ifrån mig. Jag kände liksom att jag var lite stolt över mig själv, och det krävs ganska mycket för att jag ska vara det. Och så det sista som hände var att jag var på Storskiran, och det som stod, det var sista gigget för hela den ett och ett halvt år. Det var det sista jag gjorde egentligen på scen tills nu. Då stod det liksom bara en sån här riktig, jag tror det var typ en överkryssad eller en liksom. Och det stod liksom lite så där taskigt och så här. Och jag låg upp och grät hela natten, hela dagen. Jag ville inte gå ut, jag ville inte äta frukost på hotellet. Jag ville inte åka hem på planet, för det kändes som att alla hatar mig. Du vet, så kan jag nästan känna. Mm. Och det, jag vet att det kan låta banalt och det kan låta ytligt eftersom jag hade haft ett så bra år. Men det var på något vis vill jag gå ur den här känslan och känna bara så här, ah, jag kanske är okej, okay, du vet, lite så. Man har ju så, jag har jättebra självförtroende, men jag har jättedålig självkänsla, vilket är två helt separata grejer. Mm. Så att min självkänsla var på botten. Jag tror också kanske det lite grann så här bidrog till att jag, nu tar jag en paus från det här med scenen, och jag kanske inte ska vara den som är i förgrunden och så, utan jag kan vara den som jobbar bakom och försöker hjälpa någon annan. Så. Mm.
Men och därav är det här med låtskrivare delen av din karriär antagligen, som du har hållit på med en stund. Men jag skulle bara, alltså för det första så, först skulle jag bara vilja backa bandet lite och säga att när du då blev signad av Sony, så är det väl så att du, jag menar, om de inte hade velat ha dig, alltså om de hade, på något sätt hade velat skära till dig i kanterna på något sätt och göra om dig. Det känns ju som att du är så mycket, du är en så färdig persona på något sätt. Så att jag antar att det inte hade funkat, eller?
Nej, jag tror snart, alltså det som jag har känt på Sony som jag tycker om nu, eller där, de jag jobbar med nu känner jag snarare vill liksom att jag ska våga förstärka det jag är. Mm. Och det vågar jag göra ibland, och vissa dagar så är jag bara så här, men jag kanske ska, jag ska försöka tona ner på det här och det här, och du vet, försöka vara, passa in i den här mallen, du vet. Så att jag tycker att det är härligt att de vill att jag ska vara mig själv fullt ut, och att jag ska om något liksom sträcka på mig och vara det mer. Mm. Och sen så vet jag också att Sverige är ju jäkligt soft på ett sätt. Kommer man till Amerika så kan de ju vara så här, men vad konstig hon var liksom. Hon, så här kan man inte se ut liksom. Eller så här kan man inte klä sig. Där är liksom ännu mer att det ska stöpas in i en färdig mall på något vis. Mm. Så att ja. Hur som helst så känner jag mig väldigt bekväm där jag är nu.
Ja, men det där är ju lite lustigt på ett sätt. För att jag tänker nu när jag så här har förkovrat mig i dig, så tänker jag att det är så, eller jag har några reflektioner. Dels så känner jag igen mig väldigt väl i att ha dålig självkänsla. Mm. Men jag tänker också att du har, jag funderar på, kan det vara så att det är lite dumt av dig att prata om det i så många intervjuer som du gör? För jag misstänker att det lite grann blir en självuppfyllande profetia.
Ärligt talat så, jag blir förvånad själv över att det har stått på så många ställen. För att jag har inte pratat så mycket om det som det ser ut. Det räcker med att man pratar med två tidningar som finns. Och det räcker med att man säger en mening om att man har haft ångest. Och det kan vara att jag har haft ångest över en specifik grej en ganska kort period. Så hade det blivit att jag i princip är självmordsbenägen. Och, alltså, det har förstorats upp väldigt mycket. Så att jag skulle inte säga, jag menar, visst har jag perioder precis som alla andra. Liksom. Jag har en personlighet också som går väldigt mycket upp och ner. Liksom. Och jag älskar mina ångestperioder. Alltså jag skulle aldrig kunna skapa utan mina ångestperioder. Det är de bästa perioderna. Bonfire skrevs, det är typ den gladaste låten. Jag skriver det typ nästan dur i hela låten. Men det är skrivet ur en ångestperiod. Och den hade inte kommit utan det. Så att egentligen så pratar inte jag så mycket om det. Men det har blivit så här. Och sen så här, Ja, och så frågar alla bara, ja men hur mår du nu då? Så ska man liksom dra fram det.
Mm, det kommer, jag kommer till.
jag tycker det är svårt för att man kan ju ha väldigt bra självförtroende istället. Det har säkert du. Du har ju startat det här. Och
i det,
du,
här, i det här har jag det. Ja. Mm, absolut. Eller när jag kör bil.
Ja, men precis. Ja. Ja, men självförtroende, man kan ändå våga starta upp grejer och man kan liksom ha projekt. Mm. Men just självkänslan är ju den man är.
Mm.
Man tror inte man duger. Liksom.
Mm.
Jag har hört av en psykolog att man ska inte bedöma sina barns teckningar och det de gör med för mycket, åh vad duktig du är, eller vad, åh vilken fin björn du har ritat, utan man ska liksom säga kanske istället, wow, vilken björn, hur låter den? Och så får barnet egentligen, istället för att lägga värdering att man måste vara duktig i teckningen som man målar, så ska man istället fokusera på att lyfta barnet att den har gjort det, och hur kan man få barnet att fantisera vidare om vad björnen gör i livet och vilka den träffar och så vidare.
Det är någon gammal Jesper Juhl grej tror jag.
Det är det säkert.
Som, där, alltså,
jag tycker det är väldigt klokt.
Ja, alltså, det vill säga istället för att säga, ja men precis som du säger, istället för att säga vad duktig du är på att rita, så säger, kan man säga, åh vad roligt att du tycker om att rita. Någonting i den stilen.
Ja, absolut.
Hur tar du det in i dig?
Jag tror jag har fått ganska mycket beröm som barn, så jag lägger fortfarande jättemycket värdering i det. Jag ville alltid att mina föräldrar skulle stå vid sidan av fotbollsplanen och säga hur duktig jag var och säga efteråt att jag var bäst i laget eller du vet någonting sånt där. Och det där har liksom funnits i hela mitt liv och det är ganska jobbigt egentligen, för det förföljer mig nu när jag får sån sjuk prestationsångest och jag måste ha extrem kontroll över allting nu när jag har konserter och jag kan liksom, om inte det blir precis liksom så som jag har tänkt i mitt huvud så då liksom, jag kan liksom inte fokusera på något vis och då lägger jag också liksom värdering, på något vis börjar jämföra mig med andra artister istället för att bara fokusera på att jag går upp och lirar, jag ska ha skitkul, älskar att vara på scenen med mitt band. Jag lägger för lite fokus på det då. Som jag gjorde väldigt mycket i början, där det egentligen bara rullade igång av en slump och det fanns ingen prestige eller värdering, för det hade inte börjat komma tänka och tycka det runt omkring mig. Jag hade inte själv börjat liksom sätta de förväntningarna på mig på scenen. Jag kämpar ju med det hela tiden. Jag vet inte riktigt hur jag ska få rätt sida på det faktiskt. Jag tror att jag försöker varje dag. Och att det inte går ut över att det inte går ut över dem i min närhet och dem jag jobbar med nu liksom, att jag.
För det där är väl lite det som vi pratar om, det där med när det överskuggar allting annat. Om du då känner i ditt kontrollbehov att nej, men står basisten fel eller vad fan det nu kan vara.
Ja, just det. Jo, men det kan vara en sån liten grej liksom. Mm. Så här.
Och då är inte du längre där.
Nej.
Alltså,
ja, precis, då ramlar jag ur.
Mm. Och hur får du ordning på det?
Jag vet inte hur jag får ordning på det. Alltså, jag har väl liksom kanske försökt få ordning på det genom liksom att leva snabbt och festa och sådär liksom. För det har väl liksom blivit någon slags sätt för mig att om jag lever snabbt, om jag springer från ena saken till andra, då hinner inte jag reflektera heller över alla saker och grotta in mig i det, utan det liksom på något vis är min hjärna i nästa steg då liksom. så ibland så kanske jag håller det i schack på det sättet, men det är ju också då kommer ju, alltså allting kommer ju ändå tillbaks på något vis sen. Mm. När jag väl sätter mig, då kanske det blir väldigt överväldigande istället då, för att jag inte har hanterat det längs vägen så bra. Nej, jag har inte så bra sätt.
Nej, hur mycket terapi har du?
Jag har faktiskt egentligen aldrig gått i terapi på riktigt. Men däremot har jag väldigt mycket psykologer runt omkring mig. Och jag har väldigt många kloka personer, tycker jag, runt omkring mig som jag gärna pratar med. Och hittar jag någon artikel om psykologi i någon tidning så läser jag dem gärna. Mm. Jag gillade alltid, ämnet psykologi var mitt favoritämne just när jag fick börja liksom toucha det lite i gymnasiet. Så där. Sen så fördjupade det mig inte, men inte för sent än. Men...
Nej, det är inte. Mm. Nu skulle jag vilja komma tillbaka till den här dåliga, eller den kritiska recensionen som förstörde.
Ja, just det.
För det första, vilken tidning var det?
Det var nog så här, vad får jag säga, Storskidan, Östersundsposten kanske. Okay. Sånt där. Mm. Men alltså, det var ju lite ledsamt också för att jag hade hört från en annan typ av kollega till den här som skrev recensionen, så hade hon tagit mitt gig för att hon inte gillade mig. Mm. Och det tror jag är ganska vanligt också. Alltså att man liksom säger, ja men vi, ja men jag tar den liksom, så blir det lite så här, det blir ett svung, för det blev en ganska stor grej att det blev en sån dålig recension. Det blev liksom, snackades väldigt mycket, så att det blev liksom här, mycket snack. Jag tror att det kan ha varit en PR-kupp kanske. Sen var det, ärligt talat så var det inte världens bästa gig, men det var absolut inte så dåligt som hon skrev.
Mm. Nej, men, och är det därför, gör det då extra ont när det är liksom, när det ligger något korn, alltså när du känner att ja, men det där fanns det en poäng med, eller?
Faktiskt så tror jag att jag blir lika ledsen vare sig det fanns en poäng eller inte. Alltså för att om det var så att det var ett lite sämre gig, min röst var inte helt i schack, man var sönderturnerad efter lång tid eller vad som helst, så då gör det lika ont i mitt hjärta att någon har bokat mig, betalat för mig, publik har kommit och jag inte har kunnat gett mer. Mm. Så bara att en eller kanske 20 personer känner så, det är lika smärtsamt som att jag har gjort världens bästa gig och en person tycker att det var värdelöst ändå för att de gillar inte min röst eller mitt uttryck. Liksom. Så att egentligen gör det nog lika ont faktiskt. Någonstans så har jag väldigt mycket respekt för min publik och jag har alltid känt, jag vill aldrig någonsin ta någon för givet. Det var nu när jag hade skrivit Bonfire och några fler låtar. Så var jag så här, det hade gått lång tid. Jag bara så här, det är ingen som kommer vilja signa mig. Jag började så här, kolla runt med lite skivbolag. Är det någon som vill ha möte? De ville väl ha möte. Och jag trodde på, alltså, jag trodde inte att någon skulle vara intresserad. Jag var så här, gick in med så här, lite kut i rygg och bara så här, jag ska spela några låtar. Och det var så jobbigt, jag hade sån ångest. Alltså jag ville typ dricka flera öl innan för att jag tyckte att det var så här... Jag kunde inte stå för mig själv. Jag visste inte ifall jag hade gjort världens bästa låtar eller ifall det var värdelöst. Liksom.
Är det inte alltid så då? Att det är svårt innan någon annan har fått...
Jag vet, alltså innan varför behöver man den bekräftelsen? Kan man inte bara få... Kan det inte räcka med att man älskar sig själv? Egentligen borde det väl vara så?
Jo. Fast å andra sidan så du behöver ju din publik.
Jo, det behöver jag. Okej. Okay. Det behöver jag, men ofta så jag menar jag har inte gjort några lysande skivor alltså rakt igenom. Det kan jag gott säga. Jag har några låtar som jag tycker är riktigt bra. Jag har några albumspår som vi fortfarande inte spelar live, aldrig spelat live, men som jag typ värdesätter ganska mycket för att de är helt vrickade liksom och men jag har alltid haft en väldigt trogen live-publik. För någonstans så har jag alltid gett allt. Någonstans så liksom står jag ändå skriker och ger... Alltså jag vill ju vara Janis Joplin, liksom, vilket jag aldrig kommer vara. Men jag, alltså, någonstans så vill jag liksom... Så, alltså, jag vill ge det till min publik. Jag vill vara en stark live-artist. Jag har alltid satt det i största, eller första rum. Liksom. Och så där. Men det är inte alltid... Det är klart att jag skulle kunna stå på rummet och skrika fortfarande för mig själv och tycka att jag är alldeles fantastiskt. Men det är klart att det är roligt att ha en publik också. Liksom. Men just då att kunna stå för sig själv, man har nya låtar, man ska leta ett nytt bolag som vill jobba med en, och man vill ju såklart att de ska vara peppade också liksom. Nej, men det är alla, alltså de flesta kämpar säkert med det här på olika sätt i sin vardag liksom, med det man gör, sitt jobb liksom. Man kanske ska hålla någon slags föreläsning eller vad som helst liksom.
Nu blev det Sony, men hade du flera, var det huggsexa?
Ja, men det var det som jag tyckte var så härligt, att alla var intresserade och började liksom buda över varandra. Och jag bara, oj shit, det här hade jag aldrig förväntat mig. Åh, vad roligt liksom. Men det behöver fortfarande inte betyda att det är någon som vill lyssna på min musik. Men det, ja, det tyckte jag var lite så här. Det kändes otippat och kul, och jag kände mig hedrad.
Mm. Och nu på det är tisdag när vi sitter här, på lördag ska du
lördag? Ja, just det, ja. Lördag.
Då ska du spela på stadion.
Ja. Ja, det blir jätteroligt. Jättekul. Och eftersom jag inte har spelat med bandet på 2 år så kommer det vara lite så här lagom stor publik, 25 000 bara sådär. Det blir jätteroligt. Jag hoppas att jag kan finnas där och då liksom.
Mm. På något vis. Mm. Det var ett tag sedan nu när folk hör det här.
Ja, jag förstår det.
Det var i alla fall ett par veckor sedan eller så. Mm. Men hur var gigget?
Det här är skitsvårt.
Ja. Det gick bra, va?
Ja, det är skitbra. Ja. Det var skitroligt. Maggio är ju bara, hon är queen av svensk pop.
Mm.
Jag var väldigt hedrad att få vara där.
Mm. Ja, vad roligt. Vi var lite inne på det, men under din liksom off-period här nu, när du inte har artistat själv, så du vickade som stylist?
Ja.
Mm.
Eller praoade kanske. Jag gav mig själv jobb. Det var liksom ingen som hade någonting att säga.
Åt vilka då?
Nej, men vi skrev ju faktiskt en låt till Marietti i Melodifestivalen. Och jag har aldrig skrivit till Mello. Jag har egentligen inte tittat speciellt mycket i Melodifestivalen heller. Men det var lite så här på ett bananskal. Och då fick vi en väldigt stark vision om hur numret skulle se ut. Så jag sydde Mariettis kläder också. Och det var släp som var 8 meter och allt vad det var liksom. Det var bara att ta ifrån tårna liksom. Skitkul bara. Mm. Och sen är Mariette väldigt gullig dessutom, så att det var bara mysigt liksom. Men det var en sån här grej som jag bara kände så, men nu vill jag lära mig andra saker liksom. Kanske ska försöka bredda min, jag vet att jag kan vara kreativ och så kanske, jag har ju sytt till mig själv i alla år, men jag hade aldrig sytt till någon annan.
Mm.
Och helt plötsligt sydde man till hur många miljoner som tittar på TV liksom de där kvällarna. Så att, men sen har jag stylat några andra artister, Nia Nelson och Mimmi Werner och lite sådär. Okay. Lite så blandat bara, som jag halkade in på fotosessions liksom.
Mm.
Bara, jag fick vara lite öga där liksom.
Hur stor garderob har du?
Jag har faktiskt pinsamt stor garderob. Det är jätte pinsamt. Jag är liksom supervänster och förespråkar att man ska egentligen leva på liksom, så att man ska kunna packa allt som är värt någonting i en väska så att man skulle kunna dra nästa dag liksom. Men min garderob har blivit ett stort ok. Nej, men alltså det mesta jag köper är ju liksom det billigaste kan hitta på någon liten så här liksom kyffe i Tyskland när jag är på turné, och det är oftast liksom om jag hittar någon guldkorn för 20 spänn och sådär liksom. Så att, men jag också i perioder så rensar jag ut helt och hållet. Jag vet 2011 när vi åkte på turné, då tog jag med hela min garderob, och istället för merch så sålde jag mina klänningar för typ så 200 spänn eller någonting för, alltså per klänning, bara drog ett pris, och så sålde jag av allting, och så tänkte jag så här, men nu ska jag ha så 3 outfits, jag ska gå runt och jag ska, jag kunde inte hålla det där. Jag hade en väldigt bra tanke, en filosofi som jag ska förverkliga någon gång i livet liksom. Men jag är lite nörd när det gäller just vissa typer av kläder.
Mm.
Och det är både så att jag skäms och tycker att det är kul på samma gång.
Hur många par skor har du?
Där har jag rensat ganska nyligen. Så jag gör egentligen bara de här som jag alltid ramlar i trappor i.
Mm. För att göra det en decimeter längre.
Ja, typ. Mm. Ja, men jag ramlade och sydde 10 stygn här i ansiktet och slog ut 2 tänder.
Mm, jag skulle fråga om det.
Ja, då kanske inte jag ska hoppa fram dit redan nu.
Ja, men du vet.
Nej, men så att jag egentligen har inte jag så många par skor nu faktiskt. Så jag har varit lite duktig på den fronten. Men det kanske ändå är så att jag har liksom 10 par.
Ja, okay.
Och då är det springskor och allting liksom. Mm.
Men det var inte farligt.
Nej, det är inte så farligt heller faktiskt.
Då är jag åtminstone dubbelt så illa. Ja. Eller trippelt, tror jag. Ja. Nej, men, och sen då, så någonstans längs vägen så blev du signad som låtskrivare helt enkelt.
Ja, precis. Det var lite i samband med där att vi hade skrivit låten till Mariette och skrivit några andra grejer som... Jag tror alltså att förlag eller förläggare förstod att jag kunde göra också någonting annat än ompa musik. Mm. Och vilket jag förstår att man tror att jag bara kan göra det liksom. Men det handlar också helt och hållet om vad man vill göra. Och jag har också upptäckt under de här 2 åren att jag har ett bredare melodispråk än vad jag trodde att jag hade. Och det var också jag älskar när man lär sig nya saker om sig själv sitt vuxna liv liksom. Och att man får hoppa in i nya konstiga situationer. Så att det har varit jätteroligt, och det kommer jag nog fortsätta göra vid sidan om mig själv så att säga.
Mm. Och då har du åkt runt på sån här writers camp och...
Ja. Mm. Mitt första camp var för Rihanna i LA, vilket var en jättekonstig grej. Vi åkte till LA bara, vi skulle skaka hand med alla där. Liksom.
När du säger vi, vilka är det då?
Jag och Sonny, som är också producent på mina skivor och medskribent, eller vad det kallas, låtskrivare. Vi blev signade samtidigt eftersom jag hade skrivit Mariettes låt och det andra. Och vi skulle bara skaka hand med folk i branschen då för att vi var helt nysignade och de trodde på oss och så här. Och vi råkade hamna med typ en av Rihannas bästa kompisar då, bara egentligen av en slump. Men hon fick höra vad vi hade gjort och så vidare, så bara, men shit. Hon bara, nu ska inte jag säga vem den här personen är, men hon bara, alltså jag hatar Rihanna. Så det var hennes första mening ungefär. Alltså hon nöjer sig aldrig med sitt album. Hon bara håller på. Kan inte ni tänka er att dra till studion imorgon och bara... skriva en låt till henne liksom. Vi bara, jo, kan vi väl göra. Det är helt okej liksom. Jag hade tänkt en dag på stranden, men jag kan tänka mig det här också. Och sen, jag hade aldrig varit i ett camp. Jag visste inte riktigt, jag förstod att man bara satte sig ihop med annat folk då, som har samma mission egentligen liksom. Och man känner inte varandra, utan det man ska göra, man går in då på morgonen, vilket i LA är inte på morgonen, utan man ses 2, och sen röker man weed i några timmar innan man sätter igång ungefär. Så vi sågs där och sen blev vi hopparade med, vi hade också några fler svenska killar med oss och en amerikansk väldigt hip lyric guy liksom. Och så börjar vi skriva på en låt och han ställde sig liksom bara vid micken och körde sina grejer, och han var Drake liksom fullt ut. Det var liksom, det var jättebra, men efter liksom 5 minuter likadant, tyckte jag det lät skittråkigt. Så vi svenskar bara, alltså, vi behöver en svensk refräng. Alltså jag håller på att storkna av tristess. Så vi bara smällde in en lite svenska melodier där, och jag sjöng då, vrålade för kung och fosterland för att jag skulle övertyga Rihanna om att det var världens bästa låt liksom. Och så lyssnade vi igenom låten och vi bara, alltså shit, det här är så dåligt. Jag gillar inte alls liksom. Men det blev väl en låt liksom så här. Och så kommer Rihannas, hela hennes team, det är liksom Jay Brown som har startat Roc Nation och hennes managers, hennes röstcoacher, och alla kommer in i rummet och bara, vill ni höra Rihannas album, det som hon har hittills? Vi bara, kan vi väl tänka oss liksom. Vi satt där ganska så här små svenskar liksom. Ja, så spelar de hela albumet och vi bara, oh shit, vad är det? Det var alltså demosarna som hon hade fått inte med hennes röst då. Bara, alltså det här suger ju. Det låter ju inte bra. Mm. Så då var jag lite så här, ja, men då kanske våran låter rätt bra ändå. Och så bara, ah, så här, vad har ni då liksom? Vad har ni gjort idag? Liksom. Och jag bara, åh, vad pinsamt. Ska vi spela upp det här? Ja, ah, jag gör väl det. Och som tur var så bara vred liksom ljudtekniken liksom upp på högsta volym. Och de blev helt galna. De älskade det och jag bara, shit, ja, men det kanske är bra. Och det här är också som jag pratat om, att man ibland behöver någon annans likes för att typ tycka om det man har gjort. Men och de bara gick runt och bara gjorde high five, så jag bara, de var sjukt trevliga, så de bara, ni måste ha fler dagar. Så vi satt där och gjorde låtar till henne några dagar. Och,
för jag bara inflika en fråga. Då är det alltså alla människor sitter i ett och samma rum.
Nej, det är det här var på Westlake Studio, så det var alltså typ 5 studiorum där det var flera som jobbade för Rihannas. Vissa ramlade in med sina liksom hos klockan 1 på natten och började jobba. Liksom. Det var ju ett jäkla drag där. Liksom. Men så det var 5 studior som det pågick väl ungefär samtidigt då. Liksom. Mm. För hon blev aldrig nöjd. Och jag tror också att de flesta trodde att de visste vad Rihanna gjorde. Och vi gjorde en ganska... alltså den var ganska 60-talig och ganska soulig och riktigt så här, utmanande för rösten. Och jag tror det var därför de älskade den så mycket. Och vi hade kontakt sen och de... Så fort vi skriver låtar så skickar vi det till Rihannas manager som ger feedback. Och det var ju en väldigt bra kontakt. Mm. Så här i efterhand har man ju förstått att det är inte så vanligt att man kommer in den vägen. Liksom. Och då när vi hörde av oss i december så bara, men är våran låt med på Rihannas album? Eller kan vi typ ta den och ge den till någon annan? Liksom? Ja, men jag kan liksom inte säga till 100%, men jag tror den är med liksom. Och sen hade hon hade ett camp då i samma veva som hade kontakt med honom. Och jag vet att det var väldigt många. Hon ville inte ha hits. Liksom. Hon ville bara ha coola, liksom, lite mer trappiga låtar och addera på skivan. Och då tror jag låten åkte ur. Men de har också sagt att den är fortfarande med liksom, ifall det skulle bli någonting mer framöver.
Mm.
Men annars så är jag tycker sjukt mycket om den nu. Och jag tror att jag behövde liksom distans, för jag var nog, nervositeten i det rummet var liksom, man kunde liksom inte se klart. Men det var ju en erfarenhet, var sjukt kul. Och man fick jättemycket bra kontakter efter det. Så jag är jätteglad att jag fick göra.
Men sen har ni gjort flera grejer alltså för andra också? Mm.
Vi har skrivit med lite allt möjligt faktiskt. Alltså, man bestämmer egentligen själv tempot, och nu är jag egentligen 100% fokus på Miss Li-albumet. Liksom. Men vi har skrivit med andra artister som jag inte riktigt kan nämna just nu. Tror kanske att Phoebe Ryan har några låtar på sitt album som vi har skrivit tillsammans med henne.
Borde man veta vem Phoebe är?
Alltså i Sverige är det inte så många som vet vem det är, så det är helt okej att du inte vet det. Okay. Liksom. Men i Amerika så vet man det.
Mm.
Och lite sådär. Men sen vissa låtar, vi hade en låt på Sara Larssons album tills precis. Det är uppenbarligen så här låtskrivarbranschen fungerar. Det är liksom det är väldigt det är väldigt svårt att veta ifall låtarna är med eller inte.
Mm.
Men å andra sidan så jag har sett det här 1,5 året som en skola. Mitt album kommer inte alls låta som mina tidigare. Och det är också tack vare, jag tror att jag skriver större idag.
Mm.
Och jag har fått skriva med låtskrivare som är fantastiskt duktiga, som jag gillar väldigt mycket. Jag har inte tagit med några låtskrivare som jag inte tycker om, utan jag har bara liksom handplockat liksom de som jag älskar att skriva med.
Mm. Så då har du egentligen en helt ny metod för det här albumet?
Ja, faktiskt. Mm. Det skulle jag nog faktiskt kunna tillåta mig själv. Ja, självklart så har låtar kommit till hemma i duschen fortfarande. Liksom. Men vissa låtar har jag skrivit det är första gången som jag tar in liksom utomstående på det sättet. Och bara det känns som en mognadsfas för mig. Det tog 10 år innan jag kom dit. Och jag har alltid varit så här, lite, nej, men jag ska göra det själv liksom, på gott och ont. Det får bli ju dåligt som helst. Liksom. Bara jag gjort det själv. Liksom. Och det är väldigt så här, bångstyrigt har jag förstått i efterhand. Och jag har lite grann så här, okej, det här låter hemskt. Men jag har sett ner på artister som behöver... Alltså det här tidigare, om man säger för 10 år sedan. Bara så här, men jag har sett ner på artister som åker och skriver med liksom kända låtskrivare och så. För jag tycker bara så här, men vadå? Det är jätteoskärmigt. Det blir inte alls den artisten fullt ut. Jag vill liksom ha det här alltså, ärliga uppriktiga som har kommit klockan liksom 1 på natten efter 2 flaskor vin. Alltså du vet, så att jag omvärderar det helt och hållet. Och det känns moget av mig själv att jag... faktiskt har öppnat dörren och jag vill göra ett så bra album som möjligt, men inte till vilket pris som helst, utan det ska vara de texterna som jag känner att är jag. Och det, jag tror också genremässigt att det lite grann flyttar sig vidare, men jag vill att min röst finns ju där i fokus, så att, ja, vi får se.
Ja, men det lilla jag har hört av det nya materialet, det låter ju lite nytt för dig.
Ja, jag tycker att den nya singeln, jag tycker bara, ja, men den är jättevanlig Miss Li, den är jättemisslig liksom. Mm. Till skillnad från kanske några av de andra låtarna som kommer senare, men andra som jag frågar, alltså Linda, det här låter inte som det du gjort tidigare. Ja, men jag tycker för det, men jag känner också att jag är lite så här blind och döv inför vad jag gör själv.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här, vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu, som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden, och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com/skuldfinans kan du läsa mer. Tack Svea Bank.
Jag vill inte skryta, men jag har varit en del i Los Angeles och hängt runt med dina kollegor då i låtskrivarskråt.
Ja, vad roligt.
Ja, och det verkar ju som att det finns en kärna av människor som det går bra för. Ja. Som, och då får man liksom något slags... Man får lite rull. Alltså det, ja. Man får medvind.
Ja, ja, visst.
Och sen så finns det liksom då att låtskrivarna under där.
Helt klart.
Kämpar och kämpar och kämpar. Och så är det liksom kantbollar hela tiden. Mm. Men den kommer inte med.
Nej.
Och på nästa artist så... Nej, men den kommer inte heller med. Så att det känns som en extremt påfrestande psyk. Liksom process.
Ja.
Men du har du haft det så också?
Ja. Alltså det är ju det stolpe ut liksom. Exakt. 90% av gångerna och jag är inte Max Martin. Jag har hållit på med det här i ett år så det är liksom jag är ännu i stolpe ut läget många av gångerna, men det vet jag att alla låtskrivare har hela tiden. Jag menar alltså i och med att jag har haft möjligheten att jobba med några av dem som är jättestora så även de kämpar ju emellanåt. Liksom. Max Martin är Max Martin. Men det är ingen annan i världen som har den powern som han har egentligen. Och kan kliva in i ett rum och säga att en artist ska göra den här låten. Bara, nej men det är inte riktigt jag. Fälla ihop datorn och gå. Liksom. Alltså det är ingen annan som kan göra än just han. Eventuellt någon till. Liksom.
Mm.
Så att, och jag kommer aldrig bli Max Martin heller. Alltså han är ett unikum på det sättet. Alltså, eller han är liksom helt exceptionell. Men, och man måste också ha den business-andan, liksom, tror jag. Men jag tror att jag ser det som en personlig utveckling i mitt eget fall. Och jag menar, jag har träffat så många som alltså, kanske har jobbat som låtskrivare i 5-6 år. Och bara haft stolpe ut. Jag fattar inte. Alltså jag måste se resultat. Jag är hela tiden liksom resultatdrivande på något sätt. Eftersom jag är liksom gammal idrottskvinna liksom, så måste jag liksom... Annars så ger jag upp. Liksom. Så att jag kan bli sjukt frustrerad liksom, ifall jag inte ser resultat.
Det är det jag tänker också. Med, alltså, en person som ändå uppenbarligen... kanske lite mer än gemene man har problem med självkänslan.
Ja.
Är du verkligen rustad för det här yrket?
Ärligt talat, jag kan säga så här. Som låtskrivare tycker jag ändå att jag är rustad som för att där vilar jag lite mer på mitt goda självförtroende. Man går in i ett rum, jag vet att jag har en hyfsad stämma, kan sjunga min melodi med gott självförtroende och övertyga om att det här är svinbra, liksom. Vi kör på det här. Nu gör vi en text. Liksom. Självkänslan är mycket med in och spelar mycket mer när jag gör saker med Miss Li.
Mm.
För att om jag skriver låtar till andra så är det egentligen de artisterna som ska stå för de låtarna och så vidare. Liksom. Så att egentligen så behöver jag bara... Jag behöver prestera liksom under ganska kort tid. Miss Li, när jag... Alltså, där är jag liksom 100% på heltid. Så att under de här 2 åren när jag inte har turnerat med Miss Li så har jag haft mycket mindre ångest. Alltså jag har haft mycket mer, eller mycket, alltså mycket lugnare psyke. Alltså jag har kunnat varit mycket mer rationell och kunnat varit, haft mindre dalar bara generellt liksom. Så det har varit bra för mig. Det var därför jag tänkte så här, jag kommer inte gå tillbaks liksom till att gå ut på turné. För jag är inte rustad för det. Men så har jag också känt så här, det är ju någonting som fattas. Det är en pusselbit som jag känner så här, att jag har inom mig som jag inte lever ut. Och jag bara, jag måste ju ge mig ut. Och så tänker jag igenom på alla mina hjältar liksom så här. Och jag vet att de är lika svaga och har lika dålig självkänsla som jag. Och jag menar, det är därför det är så mycket droger och alkohol i den här branschen också. För att man försöker bättra på den på olika sätt. Liksom. Så att jag tror att jag kommer ha dålig självkänsla. Jag kommer tvivla. Det får vara en del av mig. Jag ska försöka använda det som någon slags... Jag tror jag måste hitta ett sätt att bara använda det som en styrka istället. Och när det liksom, när jag kan sätta det i ord i texter eller när jag kan få en publik att... gråta eller bli helt överväldigad, då har jag någonstans ändå vunnit över det på något vis.
Mm.
Så att där har jag tampats, men ja, jag tror ändå att jag pallar några år till på turné innan jag kommer nog Jag hoppas att jag klarar mig levande. Mm.
Men du, för det å ena sidan, alltså just frågan om hur påfrestande det är med de här kantbollarna ut så att säga. Men, men det å ena sidan, men å andra sidan så tycker jag att du alltid, när jag har läst på om dig, du verkar alltid ha haft så otroligt lätt att skriva.
Ja.
Eller jag förstår att du också haft torra perioder, ja, så att säga. Men det verkar som att det tar inte slut.
Nej, jag har inte haft någon dipp faktiskt. Vilket kanske har varit negativt. Eftersom det har blivit det där snabba tempot. Det hade varit nästan kanske varit bättre att jag hade haft dippar. Om jag ransakar min karriär. Men jag är också tacksam att jag inte haft det för att... Jag skulle kunna sätta mig säkert vid det här pianot nu. Om jag fick 2 dagar så skulle jag nog kunna skriva ett album. Men det kanske inte skulle vara världens bästa album. Men jag skulle kunna göra det och det skulle nog kunna bli faktiskt helt okej. Okay. Mm. Så att nej, lite grann så vill jag ha en dipp, tror jag. Jag tror att det skulle vara bra för mig. Men ja...
Du sa för en stund sedan att din av att skriva låtar för andra så har du utvecklats, ja, i ditt eget, liksom, men helt enkelt som låtskrivare. Mm. Kan du liksom verbalisera hur, på vilket sätt?
I mitt låtskriveri tidigare så har jag på samma gång nedvärderat mig själv. Jag kan inte riktigt, jag vet inte hur jag ska kunna sätta ord på det. Någon psykolog kanske skulle kunna göra det, men jag har alltid liksom så här, i intervjuer och i min jargong så har jag alltid nedvärderat mig själv, skämtat om mig själv som en lägre stående person och så vidare. Jag vet inte vad det beror på. Det är lite grann som att det kanske blir ett försvar. Liksom. Bara så ni vet, jag är värdelös, så kanske någon tycker att jag är lite bättre än värdelös när jag går ur rummet. Liksom.
Ja, också en klassisk grej. Jag läste om det, alltså en person som upplever sig själv som ful, som, ja, skämtar om det, så äger man liksom sitt,
ja,
det
på, ja, något sätt. Som en komiker gör kanske, ja, egentligen.
Men det blir ju också en självuppfyllande profetia, därför att man förväntar sig att någon ska säga emot den.
Mm. Absolut. Ja, precis. Vilket är jättedumt egentligen. Jag tror att jag har slutat med det mer och mer, för att jag har också varit medveten om att jag, varför gör jag det liksom, så här, frågaställt. Eller frågasatt mig själv. Liksom.
Du har en partner, va? Alltså en, ja, du lever med någon.
Ja.
Ja. Jag gjorde det med min dito.
Ja.
Jag swishade henne en 100 varje gång jag sa någonting negativt om mig,
aha,
själv. Jag har slutat med det nu så det blev för dyrt.
men det är faktiskt ett bra knep. Det jag gjorde också var nog på ett sätt att nedvärdera mig själv i mina texter. Första skivan skriver jag bara om hur ful jag var och jag är inte värd dig och du dejtar en modell, men ta mig för jag är bättre på det här. Men du vet, lite sådär har jag hela tiden lekt. Och alla mina texter har varit i min lilla, lilla, lilla värld. Alltså jag kan skriva om en ärta i oändlighet i en text, I mean, i princip. Nu när jag har jobbat som låtskrivare så har jag lite grann fått steppa ut utanför den liksom, för jag kan liksom inte... Jag kan ju liksom inte ge en låt till en artist som handlar om en ärta. Liksom. Utan jag måste skriva om eufori kanske, som är såklart kanske den vanligaste låt. Men alltså någonting större. Liksom. Världen, jorden, himlen, liksom, vad jag vill uppnå eller vad som helst. Och där har jag fått liksom gått ur min comfort zone och hitta nya ord, mm, helt enkelt. Mm. Och nya tankesätt.
Rihanna kan inte vara en stupid girl, så att säga. Eller?
Nej! Hon skulle kanske inte liksom sjunga den texten. Hon vill sjunga annat. Liksom. Och då har jag också fått bredda både mitt melodispråk, för att det är liksom så här... Om jag ska erövra världen så kan inte jag sjunga bara på en ton. Ja, i och för sig, nu, det här var ett jättedåligt exempel, för Drake skulle bara sjunga på en ton. Liksom. Men alltså, det blir liksom så här, man kanske ska hoppa upp och göra liksom en gigantisk melodi där det bara klättrar och på något sätt förklara den känslan hur man vill klättra emotionellt eller i livet eller vad som helst. Liksom. Så att där har jag fått gå ur den där lite trångsynta sättet att skriva.
Mm.
Så där har du min förklaring då i sådana fall hur jag har vuxit som, mm. som låtskrivare,
ja,
tror jag.
Ja, vilket otroligt spännande svar. Och då undrar jag också, men om vi då benar ut det för kanske tionde gången i värvet. Men självkänsla är ju alltså att du känner att du är värd någonting utan att prestera egentligen. Och självförtroende handlar om att du tror dig vara kapabel till svåra uppgifter. Och att du liksom, ja. Men växer din självkänsla av att du märker att, men vad fan, herregud, jag, det här är ändå människorna som jobbar kring Rihanna som är världens största artist. De tycker att jag har gjort något bra.
Det var en fantastisk upplevelse. Jag, självklart så gick jag stärkt ur det mötet. Men jag kan också säga att ju mer... Det här är också konstigt, för på ett sätt så motsäger det lite det jag har sagt tidigare. Men när jag har, ju större publik jag har uppträtt för och ju större liksom mitt namn kanske har blivit, eller efter så mycket bättre om jag har fått hyllningar eller vad som helst, jag blir ändå inte större där inne. Alltså, desto mindre känner jag mig när jag kommer hem innanför mina väggar liksom, och liten ligger och kanske frossar i sängen och bara känner att jag är jätterädd för omvärlden och hur ska jag kunna klara av att upprätthålla den här, det här liksom. Så att ju mer hyllningar behöver inte förbättra min självkänsla. Det kanske är snarare att det stundtals skulle kunna försämra det liksom. Jag blir också väldigt osäker när jag går in i rum. Alltså under en period efter... var det efter så mycket bättre? Ja, det här är jättekonstigt. Men i så mycket bättre så fick man liksom en timme smink varje morgon. Bättrade på det klockan ett och sen till kvällen. Okej, man var uppe och var skittrött. Man jobbade liksom 20 timmar om dygnet ungefär, men man hade alltid piff och smink och lockar i håret och hej liksom. Så jag klarade inte av att gå och bara handla mjölk på butiken. Jag skämde så mycket över att jag var så ful i verkligheten. Jag fick sån otrolig noja. Okej, jag är så ful. Jag är inte värd att få gå i mitt område och köpa mjölk, för att folk kommer bara titta på mig och tänka så här: aha, var hon så här ful liksom? Hon verkar ju, ja, men jag fick såna nojor som bara twistade till min verklighetsuppfattning. Alltså jag vet att jag är typ ganska normal liksom snygg. Alltså jag är varken snygg eller har något jättekonstigt utstickande liksom i mitt ansikte eller whatsoever liksom, men jag hade kunnat skuri av mig liksom ytan på min hud och bara liksom för att kunna gå och handla mjölk. Alltså liksom på med brillorna, upp med håret. Jag gjorde allt för att jag skulle se ut som något helt annat, för att jag ville inte att någon skulle se att det var jag liksom. Och det var inte för att de inte skulle gå fram till mig och säga så här: är du som är Miss Li? Utan jag ville bara inte att de skulle se vilken hemsk person jag är. Alltså jättekonstigt. Och det är sådana här nojor jag också har fått jobba med under de här åren liksom.
Mm.
Så att min dåliga självkänsla har blir inte bara bättre om man säger av att jag vistas på de stora scenerna, eller vad man ska kalla det.
Mm. Jag relaterar otroligt starkt till dig, för att det känns som att vi delar det där. Jag läste en jättesen kommen kommentar, och jag önskar att jag kommer ihåg vad han hette som skrev det, då en kille. Men när jag intervjuade Björn Ulvaeus så pratade vi väldigt mycket om hans självförtroende,
mm.
eller självkänsla, hur det nu var. Och att den var så svag.
Ja.
Och det då om en person som ändå har skrivit kanske, ja, men, liksom säg 10-20 låtar som är bland de mest framgångsrika i världshistorien.
Helt otroligt.
Och då skrev den här killen att tror du inte att det är just för att han har så dåligt självförtroende? eller dålig självkänsla. Ja. Att han känner att det, jag kan inte släppa ifrån mig det här.
Nej.
Innan det är precis helt perfekt.
Ja,
ja kanske. Mm. Och då är ju den där... en annan referens. Jag lyssnade på podcasten Nemo möter. Han intervjuade Christer Henriksson.
Ja.
Som pratade om konsten att våga vara osäker som skådespelare.
Ja.
Det svåra är inte att vara bra. Det svåra är att våga vara osäker.
Mm.
Och det där med osäkerheten, det kanske är det som gör att människor excellerar på något sätt. Jag vet inte.
Absolut. Det tror jag. Jag tror att...
Och det, förlåt, men det gör ju också att man är lite rädd för det, den självklarheten. Om jag helt plötsligt skulle känna mig som Zlatan i livet. Och bara, ja, men det är jag som är kungen, för fan. Jag vet inte, jag är lite rädd. Förvisso är ju det uppenbarligen en yta, för att han försöker ju...
men det har jag tänkt på. Undrar om han har jättedålig självkänsla egentligen.
Borde ju rimligen vara så. För han ger, å andra sidan, han var ju inte så bra i EM, men annars så brukar han ju vara duktig på fotboll.
Ja, jag tror att det kommer bli väldigt bra från det ena till det andra när just det svenska landslaget spelar utan honom.
Mm.
Jag tycker Zlatan är grym, men jag tror att det svenska spelet kommer komma igång, för de vilar lite, alltså spelet passar inte Zlatan, plus att de förlitar sig för mycket för att han ska slå upp en boll på honom så lite grann liksom. Mm. Från det ena till det andra. Mm. Men det kan säkert vara så att han också egentligen tampas med samma sak. Jag tycker i och för sig att det också är skitcoolt att man går upp och säger att man är kungen och så vidare. Alltså jag skulle vilja kunna gå in i ett rum och säga, nu kommer drottningen liksom.
Mm. Mm.
Det är liksom, det är bara att bugga. Men nej. Det är ju liksom, ja.
Jag ställde egentligen ingen fråga, det var bara en räcka påståenden.
Ja, men jag tror det. Som sagt, allt det här som man tampas med, osäkerheten, eller kan jag också gilla. Och så att ibland så undrar jag, på vissa plan skulle jag inte vilja att det var på ett annat sätt. Sen så kanske det kan vara liksom så här, i relation med andra i en vardag och så vidare, så skulle man vilja kunna agera lite klokare emellanåt. Så att man liksom inte är dum mot någon för att man tampas med sig själv liksom. Någon dag så kommer man säkert hitta balans i det där.
Mm.
Jag hoppas det sker innan man dör bara.
Mm. Nej, men ja, det jag skulle komma fram till är ju att en del av mig är rädd för att vara för liksom för trygg också.
Ja, jag tror att då blir man tråkig.
Mm.
Alltså jag tycker det verkar helt fantastiskt, men ofta så är det också, alltså jag har haft en teori om att mer flegmatiska personligheter.
Vad betyder det?
Alltså det är sådana som inte har så mycket toppar och dalar, och jag är melankolisk och sen är jag kolerisk liksom. Jag är inte flegmatisk. Alltså jag känner många flegmatiska personer som är ganska nöjda lite så här hela tiden, och livet lunkar på, och det är aldrig jättedeppigt och det är aldrig sprudlande glatt heller.
Mm.
Och det är oftast inte personer som ger sig in i kreativa yrken eller är artister eller är, utan man kanske nöjer sig mer med ett annat typ av jobb liksom. Och jag tycker att det verkar väldigt skönt, framförallt för hjärtat liksom. Men då hade jag inte gjort det jag gjorde, eller det jag gör. Så att jag skulle inte önska att bli en flegmatiker eller vad det kallas.
Nej, vad spännande. Första gången i Värvets 245 avsnitt långa historia som ordet flegmatisk används.
Tänk att jag skulle kunna komma med ett nytt ord.
Det är jättehärligt. Hörru, vi var lite inne på det, att ditt nya material låter lite annorlunda enligt oss som inte är Linda Karlsson.
Mm.
Men kommer det bli lite cirkus och kabaré på nya skivan också?
Nej, jag tror inte det.
Den är inte klar i skrivande
stund. Nej, Jag har material till ett helt album. Och det här är så fantastiskt att säga, för jag har aldrig sagt det tidigare. Men jag har inte satt den absoluta deadlinen för att det ska vara klart. Och jag är ganska säker på att det kommer komma två låtar här närmaste tiden. 2-3 låtar som kanske har möjlighet att kicka ut. Och då älskar jag alla låtar redan. Så att det här är en fantastisk... jag tycker att det här albumet kommer bli jättestort och alla andra kommer säkert såga det, men jag tycker väldigt, väldigt mycket om det här albumet. Och framförallt min egen personliga framgång i att kunna säga att jag inte stänger albumet idag och släpper det nästa månad, utan att jag inväntar med lugn och det ska bli så bra som möjligt. Mm. För jag kommer inte släppa med samma tempo som tidigare, utan jag kommer göra det liksom på ett annat sätt och... Mm. Det blir väldigt spännande också att se. Mm. Sådär.
Mm. Härligt. Du, jag skulle vilja prata med dig om det faktum att det är väldigt snart, det är exakt 10 år sedan som du skivdebuterade. Har du reflekterat över det?
Ja, jag har tänkt på det. Jag skrev Oh Boy för 10 år sedan och en månad idag typ. Mm. Och... ja, jag har tänkt på det. Jag kommer inte göra någon big deal av det. Jag tänker att jag kommer mer fira när jag har gått 40 år liksom, så här. Då kommer jag fira ordentligt. Men jag tänker att
eller 25 är bra.
25 är bra. Mm. Ja. För då kanske man fortfarande är så pass ung som man orkar fira. Mm. Nej, men jo, men det har gått 10 år. Det var ju också en sjuk historia i sig liksom. Det albumet var ju bara så här, jag bara ringde och frågade basisten som fortfarande spelar bas med, vi har fortfarande typ samma band, vi trivs tillsammans, så jag håller inte på liksom kickar alla och tar nya och kickar och tar nya som på rutin liksom. Jag bara ringde honom, han från Borlänge också, så här, vi hade lekt lite som barn och så här, men du spelar kontrabas, ja, men ska du hänga med? Och så han fick höra låtarna lite så här på en höft, och sen på vägen till studion, jag hade typ lånat ihop pengar, jag var så fattig, alltså jag hade bara senap och nudlar i mitt skåp och det åt jag varje dag, alltså
i kombination.
Ja, jag gav det till någon bara så här, alltså det får jag fortfarande höra idag, alltså det första jag åt hos dig var senap och nudlar, eller det var snabbmakaroner. Jättekonstig kombo. Men jag hade inte råd med något annat. Jag vet inte varför just senapen stod i skåpet, för jag är ingen senap-fan. Men jag hamnade väl där någon gång. Och jag bara lånade ihop pengar för att kunna, för jag kände att jag hade någonting på gång liksom. Shit, det hände någonting i mig just nu. Och så på vägen till studion så bara träffade vi en trummis som han kände bara, men du ska inte med liksom. Ja, kan jag väl? Ja, men låt mig hämta trumsetet bara. Så bara drog vi till studion. Och jag tror det var på en dag eller två dagar så spelade vi in 6 låtar live. Han hade inte hört låtarna innan. Han bara fick höra, jag klonkade lite och han liksom spelade lite vispar och lite jazzigt. Och det liksom bara växte fram på det sättet. Och sen, det bara hamnade på skivan sen. Och sen vi bara adderade med några låtar till. Ingen planering, inte så här, bara, vi kanske ska spela in det på riktigt liksom. Nej. Men så att på något sätt känns det som att allting var meningen. Det är fortfarande samma trummis som spelar på stadion nu liksom. Mm. Så att det tycker jag är roligt.
Mm. Vad innebär det att komma från Borlänge?
Jag älskar ju Borlänge. Det är där jag har min familj och jag cyklar på alla gator där tror jag. Just när jag växte upp så var det... Alltså ganska extremt mycket kriminalitet. Det la sig lite sen.
Familjen
var...
Jag försökte faktiskt googla. Jag hade en kompis i lågstadiet. Jag kommer från Strängnäs. Han flyttade tillbaka till Borlänge och blev medlem i familjen.
Aha.
Han kallades för Setor. Men det var svårt att... jag tror att han kanske gjorde sig av med det smeknamnet. Aha. Jag kommer inte ihåg vad han hette egentligen.
Nej.
Så jag försökte kolla ifall det ordnade upp sig för honom. Men om han hör det här får han gärna mejla, det vore kul.
En av ledarna, vad jag förstår, var min första kille på den första liksom frågade chans på lekis. Mm. Så vi hängde ihop väldigt mycket då på den tiden. Så att, ja, men familjen var ju verksamma då och liksom drog ju runt. Det var liksom lite oroligt. Jag hade flera kompisar som blev skjutna och knivhuggna och det var liksom drag liksom. Men det där las i sen. Så att, alltså, jag vill inte svartmåla Borlänge. Det blev jättemycket bättre sen. Alltså, det blev väldigt stor skillnad och Borlänge är en ganska trivsam stad tycker jag. Det är ingen vacker stad. Det är liksom så här industri, hårdbarkat och man ska inte tro att man är något liksom, utan man ska göra rätt för sig. Det är liksom ledorden tycker jag när man kommer från Borlänge. Mm. Alla fall så som jag vuxit upp.
Med tanke på att man inte ska tro att man är någon, så är ni ju ändå ganska många popstjärnor som kommer därifrån som tror att ni är någon.
Jag vet. Jag vet vad du syftar på. Jag förstår. Jag tror också just de här städerna som har just en industristad, ganska liten stad, lite så här halv tristess när man växer upp, brukar föda musiker.
Mm. Det är inte bara ett svenskt fenomen.
Nej, och det finns ju andra svenska städer också som har tagit fram. Liksom. Men så att, och jag tror också, jag kände lite grann så här, som jag hade många så här, äldre musiker som jag lite såg upp till. Jag bara, shit liksom, Stonecake tog emot en Grammy, så jag satt och kollade på tv och bara, shit, det där kan jag också göra. Så att på något sätt förde jag också liksom det nya, att man bara får känslan av att det här behöver inte vara en ändstation i mitt liv liksom, utan hela världen finns liksom. Även om jag skulle gott kunna tänka mig Borlänge som en ändstation i mitt liv och liksom, men det har varit trevligt att rumla runt i alla städer i världen. Så att, ja, men jag vet inte hur jag ska säga att det var att växa upp i Borlänge, men det är liksom lite kärv mentalitet. Framförallt så kände väl jag att jag var så. Det var många som tittade snett på mig både i skolan. För jag försökte, jag var liksom, jag ville blomma ut liksom. Så fort jag gjorde någonting som var liksom steget utanför den här fyrkanten, så blev man retad. Jag gick ju också så här, jag gick i så här fotbollsgymnasium och det var stundtals, jag hade jättebra polare, men stundtals kunde det vara lite så här hårdbarkad fotbollskille mentalitet liksom. Och när jag inte längre var så här blond, långt hår, liksom bruden, så, och jag började raka av med frillan och halva håret var kvar och blått, och då fick jag mycket, mycket skit liksom. Mm. Så att jag försökte så gott jag kunde liksom, men jag pallade inte riktigt trycket som jag kände liksom, att jag inte riktigt, vad håller du på med liksom? Jag var inte riktigt så stålsatt. Men då fick jag liksom blomma ut mer, desto mer när jag kom till Stockholm sen.
Mm. Och det var då du också, ja, det var då det hände. Du blev Miss Li.
Ja.
Mm.
Ja.
Är du född med K i Karlsson?
Ja, jag är faktiskt det. Men hela min uppväxt har vi stavat med C. Men mina föräldrar tyckte att det var för dyrt att byta i registreringen. Så att det var liksom så här, nej, vi sparar de pengarna till semestern i sommar. Så det var liksom, jag stavade alltid med C, men i folkbokföringen är K. Nu stavar jag alltid med K, för jag kommer på att det är mycket, jag tycker det är coolare och snyggare och ser mer så här, liksom bara svenne 70-talet ut liksom. Så att, men det kan stå lite allt möjligt faktiskt. Det har stått både Larsdotter och allt möjligt i mina intervjuer. Så att jag vet inte var det kommer ifrån. Nej, okay. Det måste finnas någon annan Linda Karlsson som har massa namn som jag åker räkmack på emellanåt.
Ja, jag fattar. Mm. Du, vad heter det? Ja, jag frågade, jag tänkte att jag skulle fråga hur det är med din hälsa nu. Lever du med en ledsjukdom?
Ja, det är. Men jag är så jäkla bra i kroppen. Alltså jag har gjort så här värsta femstegs kanonen här. Så från att jag fick min diagnos så har jag kastat alla de sa alltså, det var liksom hopeless case när jag kom in. De sa att du kan inte resa till vilka länder du vill. Ditt immunförsvar kommer vara fruktansvärt. Du kommer ta de här medicinerna för resten av livet. Det kommer förkorta ditt liv. Det vanligaste biverkningen är cancer. Alltså jag fick så mycket. Det är som jag bara satt och grät liksom. Och tänkte nu är det slut liksom. Och jag hade, den doktorn som sa det till mig var ju faktiskt en, jag säger inte det här om många människor, men hon var en idiot. Och hon hade inte behövt säga så. Faktiskt. Jag har fått en annan doktor efter det som ger mig hopp, pushar mig och säger att jag gör framsteg. Så att jag har, alltså, nu är jag pescetarian. Alltså, mitt mål är att ta bort både fisk och mjölkprodukter i sinom tid. Men med de framsteg som jag har gjort bara genom att ta bort kött och minskat mjölk och äter nästan ingen pasta längre, har gjort att jag i princip är medicinfri och har inga symptom. Så att snart är mitt mål att säga att jag inte har den sjukdomen längre. Och
vad är det, hur kom du fram till att du skulle äta på det sättet för att...
Det har varit helt och hållet eget initiativ. Eftersom jag fick ju väldigt inpräntat i början att jag aldrig kommer kunna leva utan det här. Du kommer aldrig kunna
utan mediciner.
Ja, leva utan mediciner. Och du kommer aldrig kunna resa till många av världens länder och så vidare, för att det då kanske är lite skitigare och sådär. Och jag vägrade tolerera det, för jag har ändå någon slags jävla anamma. Så att mitt första mål var att få bort kortisonet som jag tog. Och det fick jag bort ganska fort. Liksom, jag stretchar varje dag, varje morgon. Och försöker göra det varje kväll. Sen året efter så fick jag ta bort cellgifter som jag hade ätit då. Under en ganska lång period. De hade jag som supermål att bara få bort. För det ville jag absolut inte äta. Det var ju ingen stor dos, men jag åt ändå liksom ofta. Och det sa de ju bara, men det kan du inte ta bort liksom, för det måste du ha. Jag tog bort det ändå, det gick alldeles utmärkt. Och sen så hade jag tagit en spruta som var liksom wonder, alltså det var liksom bara den som var stora grejen för att jag ens skulle kunna gå. Och den tog jag varje månad. Förra sommaren beslutade jag mig för bara så här, åh, jag är så äcklad av kött, bara kom jag på en dag. Jag tar bort köttet liksom. Jag pallar inte längre. Så jag tog bort kött ur mitt liv. Och det var faktiskt inte alls med tanke på sjukdomen. Jag hade liksom inte fått den typen av rådgivning liksom av mina läkare och med kost och så där, utan jag bara tog bort det och så bara, men shit, jag känner inte att jag behöver ta sprutan, kände jag nästa månad. Jag hoppar över den liksom. Så att då börjar jag ta varannan månad. Och nu, som jag tagit bort pasta till stor del och lite mjölkprodukter, halverat kanske man ska kunna säga, så tar jag var tredje månad. Så jag tar alltså 4 sprutor per år. That's it.
Det var spännande.
Ja, så att nästa sommar, jag sätter liksom lång... Det här har alltså skett under 6 års tid, alltså minskningen då. Så att nästa sommar planerar jag att bestämma mig då för att ta bort... Alltså att jag bara behöver ta 2 sprutor per år, är mitt mål. Jag sätter liksom mina egna mål och det går alldeles utmärkt. Mm. Så länge jag har koll på mina värden liksom, så, och att jag inte har ont, så går det fine liksom.
Sen tycker jag också att det låter som, både för din kropp men kanske framförallt för själen, det låter otroligt smart att gå en mil om dagen.
Ja, jo, men det har också varit, det har varit mitt mål då liksom, att ta bort den här sista sprutan som jag tog bort nu. Det är liksom att jag ska kunna gå en mil om dagen varje dag. Och jag stretchar varje dag. Jag vet, alltså så här och så vidare. Alltså, idag säger ju forskningen att man ska inte stretcha och så vidare. Men om man säger med min sjukdom... Alltså,
vad heter din sjukdom?
Alltså, den heter egentligen ingenting. Alltså, jag har inte reumatism, jag har inte liksom alla de här... Det finns typ som en benämning som heter kronisk ledinflammation. Alltså.
Okay.
Så att... Och det är just ordet kronisk då såklart, vilket jag tänkte sudda ut. Och det har jag som mål att inom 2 år så har jag gjort det. Nu kommer jag säkert säga för mycket, men om jag sätter upp de målen så är jag ganska säker på att jag kommer nå dem på ett eller annat sätt. Och jag menar, det var ju, alltså, att bara hoppa runt på scenen och klättra i ställningar och jula liksom på scenen. Det är liksom mitt mål att kunna ge publiken allt det som man förväntar sig av en Mr. Lee-konsert. Jag tänker inte låta någonting hindra mig från det liksom. Så då måste jag hitta ett sätt bara att komma dit. Och det för mig är viktigare än att jag äter lite kött.
Mm.
Så att, jag tror jag gör mig själv en tjänst och miljön och ganska många att jag tar bort det ur livet också. Liksom.
Mm. Du, jag tänkte bara att vi skulle reflektera lite. För du har själv nämnt Så mycket bättre flera gånger. Och du var ju liksom Miriam Bryant 2012. Alltså det vill säga lite
den
av
tjejen.
Ja, men lite av underdogen som med sin karisma på något sätt verkligen vinner svenska folkets hjärtan. Är du glad för det?
Jag är oändligt glad för att jag var med Så mycket bättre. Alltså jag var ju tveksam och jag hade fått förfrågan tidigare år, och eftersom jag kände lite grann att jag hade så mycket och tampas med, så vågade jag inte vara med i tv på det sättet tidigare. Men jag är jättetacksam för det. Det jag kanske ångrar var att jag kanske borde ha lagt ner mer tid på mina versioner. Alla liksom, det känns som att alla artister är idag väldigt beräknande och sitter och jobbar flera månader för att få till en superhit. Medan jag tackade ja lite så här, jag tror att det tog 5 månader för mig att tacka ja, och sen slängde jag ihop någonting lite så på en höft. Och, men på andra sidan, det var ju mitt sätt att rakt igenom. Så att, hur som helst, programmet i sig och att jag tackade, alltså att jag var med och de jag lärde känna, jag bjöd hem alla till mig här i januari och vi satt och käkade middag och snackade minnen och tror jag höll på till 5 på morgonen. Och så här.
Var det innan Olle gick bort?
Olle kom inte då. Mm. Jag förstod att han var dålig.
Mm.
Så att, men å andra sidan så hade jag inte trott att han hade kommit även 2 år tidigare. Liksom. Att han var väldigt dålig i perioder och det krävdes mycket för att han skulle dyka upp.
Mm.
Men Olle var en inspirerande människa.
Oh, herregud, ja, herregud.
Mm. Ja.
Ett geni på riktigt.
Ja, precis. Mm. Jag kände mig så, alltså, liten i hans närvaro. För det han sa var liksom så briljant. Det var liksom, jag sög in, jag försökte vara liksom en sån svamp som bara, okej, nu ska jag lagra det här. Liksom. Det här ska jag använda någon gång när jag liksom behöver det. Men ja, så anteckningsblock, Olle-blocket liksom, skulle man ha haft och bara noterat. Ja, men han var fin. Det är tur att han har så många fina låtar som han har lämnat efter sig.
Mm. Du, vad lyssnar du på just nu?
Nu gör jag mycket musik själv, så att jag lyssnar inte så mycket på musik.
Går du att lyssna på dina slaskmixar och sådär?
Ja, lite grann. Lagom mycket. För att ibland så behöver man ta en paus för att sen kunna se på dem med fräscha ögon.
Mm.
Och se liksom, men vänta, det där var inte så bra. Det kanske vi skulle kunna göra bättre. Så att jag är lite så under en period där jag egentligen bara jobbar. Jag jobbar med en låt i taget och försöker få den bra liksom. Och nu har jag möjlighet att lägga sång hemma. Så att jag, och förut har jag alltid varit så här, lagt i studio, fått superprestationsångest, suttit och gråtit och skrikit och tyckt att jag är värdelös. Och jag sjunger fruktansvärt dåligt på mina skivor, alltså rakt igenom, för att första skivorna tog jag bara första tagningar. Jag vägrar göra en andra tagning för att jag visste att jag skulle få ångest. Jag måste bara sätta det på en gång och sen släpper vi det. Liksom. Skit i det, det får vara som det är. Så har mina hjältar gjort på 60-talet. Men nu är jag mer så här att, men shit, jag kan göra det här bättre. Liksom. Nu har jag sångmick hemma och så här. Då kan jag liksom, idag har jag en bra röst. Liksom. Jag tror jag lägger om den här låten. Jag tror den kan bli liksom mer så som jag sjunger live. Liksom. Och det känns soft. Jag vill kunna ge det till min publik. Om det så ska vara på ett album så ska det finnas liksom. Ja.
Du, kan du inte försöka bli vän med ditt gamla material?
Tycker du? Ja, jag kanske kommer kunna bli det om några år.
Det har du sagt i flera år nu.
Har jag det? Ja. Mm. Ja, första skivan skulle jag nog kunna bli vän med. Den har någon skärm som jag skulle kunna gilla. Sen tror jag att jag tar en liten break i 15 år till.
Mm. Men hur är det när, för live måste du ju spela gamla låtar.
Ja, jo det gör jag. Jo, men jag försöker varva från andra album, eller alla album, men jag spelar inte till exempel Bapapa fortfarande. Jag spelar ingenting från det albumet. Och sådär. Så att jag det har blivit liksom mer allsidigt. Förut var det bara stomp rakt igenom. Och det var liksom en partyakt. Idag känns det som att vi försöker liksom få lite allt liksom.
Dynamik.
Dynamik, mm. Alltså, mm. Så kallad. Mm. Så att, ja, nej, men snart ska jag bli vän med det, jag lovar.
Mm, bra. Vill du rekommendera något?
Ja, men jag kan, vet du vad jag kan rekommendera? För jag tycker generellt är vi rätt så stressade och deprimerade idag. Alltså jag tycker en promenad, en mil promenad då, ska jag rekommendera. För det är faktiskt, jag skulle kunna säga att det är lika bra som att betala 1000 spänn till en psykolog. Ja, det är stärkande.
Det är
mentalt.
Ja, mm. Man måste använda kroppen.
Ja.
Och det är väldigt lätt att glömma bort när man har ett jobb där
precis.
Man inte behöver det. Eller ja,
precis.
Du behöver det. Men
jag tror alla behöver det liksom, och vi är sjukt mycket stillasittande liksom, och alla har typ paddanacke och axelproblem och så vidare liksom, och jag lovar, rulla lite på axlarna och gå så kommer det bli, och jag låter som en gammal tant nu, men då får jag göra det, det är skitskönt. Mm. Ja.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Maja är ju trevlig.
Mm.
Maja Ivarsson.
Mm.
För du kanske inte har intervjuat henne.
Har jag inte. Nej.
Och vi var ju tillsammans där. Alltså hon har ju mycket, levt mycket liksom.
Mm.
På kort tid. Så att, absolut.
Mm. Jag försökte få henne någon gång, men då var hon väldigt gravid.
Ja.
Vi får försöka igen.
Ja, du får göra.
Nu kanske hon inte är det längre.
Nej, det är hon inte.
Hörru, vad otroligt härligt det var att träffa dig. Det känns,
samma.
Det känns som en, du känns som en person som jag skulle ha stort utbyte av även utanför Värvet.
Vi får ses. Vi bor inte så långt ifrån varandra, förstått ni.
Exakt. Ja. All right. Tack så mycket.
Tack så mycket. Ha det fint.
Ja, den underbara Miss Li var det där. Linda Karlsson. Och om du undrar hur det gick när hon värmde upp som förband till Veronica Maggio, så kan jag säga att jag var hemma med barn. Men DN kallade Miss Li för ett glädjepiller, och hennes nya singel Bonfire finns ute nu. Albumet kommer, antar jag, senare i höst. Ja, det var allt för den här veckan. Nästa gång kommer den fantastiska mästerkocken Magnus Nilsson från Fäviken. Det blir någonting att bita i. Vi hörs då. Puss och kram. Hej då.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.